Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Härligt. Äntligen.
Mm. Varför känns det så länge sen? Är det länge sen?
Jo, men det är länge sen. Eftersom jag var borta hela förra veckan, ja, så poddade vi ju just det. Hjärnet förra helgen, så att säga.
Vi förgnuggade lite. Ja,
ja det gjorde
så
vi.
Är det.
Jaha.
Men nu är det torsdag igen. Och välkommen. Jag tror så här, för att nu åker jag ju jävlar i min lilla låda land och rike runt och föreläser.
Det kan man säga.
Och jag svingar så att säga med reklamyxan på slutet gällande podden.
Det är ju fantastiskt bra.
Nej, det är ganska lätt för mig, till exempel om jag föreläser för en skola om PDV och de tycker, åh jösses vad mycket information, så är det rätt fint att kunna säga, titta här har ni fem hela avsnitt om det här för fördjupning, repetition och förankrade ordentligt. Och by the way, podden heter Över min döda kropp.
Ja, det är ju smart. Men alltså jag känner spontant, borde inte jag få någon form av litet gage då? Alltså någon form av stim.
Provision.
För det är ju trots allt, jag är ju trots allt med. Och bidrar också.
Jo, du
också.
Syns på bild. Tror du att det är för mycket begärt att när de kommer fram med blombuketten och chokladasken, att jag ska säga så här, vart tog Annas lilla kvastvägen?
Nu ser jag bara en bukett här. Vi är ju två som har den här podden.
Superbekvämt.
Det svider så lite det där, så att jag unnar dig all framgång med detta.
Fint, men framförallt så bör vi ju då, det var det jag skulle komma till, hälsa alla nya lyssnare välkomna till krimpoddarnas krimpodd.
Ja, varmt välkomna ska ni vara.
Nu har ni kommit in i den där podden som bidrar med en hel del folkbildning. Sånt där som vi tycker att ni behöver veta. Jag tänker det, jag sa det, jag har ju varit och kvällsföreläst här nu. Jag säger ju det, då är det ett rum, runda slänga kanske 120 pers. Och då när jag har dragit hela hur hjärnan funkar vid stress och sådär. Det är nog en ganska spännande känsla att sitta ett helt rum med vuxna människor som har levt den större delen av sitt liv. De är, så att säga, har ju kanske nått över the tipping point. De har mindre än halva livet kvar.
Just det, ja.
Och har levt hela livet utan att veta hur de själva är beskaffade och funkar. Kopplat
ja,
till utmaningar, saker som är komplexa, konflikter, hot, våld. Mm. Och bara åkt med som flörtkulor.
Och blivit glatt överraskade när de har hamnat i stressreaktioner. Eller stressiga situationer.
Ja, vad spännande att jag blev klapp oduglig på att hantera det här. Och så kom allt smart till mig i duschen 2 timmar senare.
Ja, det är en klassiker. Det är en klassiker, ja.
Ja, men så podden, vi står då lite för folkbildning, lite garv. Anna tar ibland iväg oss på kriminaltekniska nörderier. Jag kastar på folk lite paragrafer. Men det handlar mestadels om sånt som vi tycker är intressant själva och som vi tänker gynnar våra lyssnare att kunna. Mm. Om rättssamhället, samhället i stort faktiskt, väldigt mycket om den här spännande arten Homo sapiens, både i levande och död form.
Och vet du, en spännande sak som slog mig häromdagen, vi har ju alltså poddat snart i 3 år. Så snart så kan vi med rätta göra omtag på tidiga avsnitt, för att det har hänt liksom lite nytt inom olika fält ju.
Det var precis, jag trodde du skulle säga, så vi kan snart stänga det här kontoret.
Nej,
jag var inte alls beredd.
Vi kommer inte stänga något
Men ändå
kontor.
Försiktigt förtjust av tanken ibland. nej men okej, okay, det är korrekt, Anna. För de första avsnitten var väldigt länge sedan och några av dem var inte särskilt bra.
De var ganska dåliga faktiskt, det får vi väl ändå vara ärliga och säga.
Och vi På den tiden så målade ju vi över det hela med ganska bred pensel. En roller. Vi rollade oss igenom döden och så vidare. Och då tänkte vi att vi skulle...
Det är ändå otroligt att vi i uppstart tänkte att vi skulle ha ett avsnitt om kriminalteknik. Ett avsnitt om spaning. Ett avsnitt om ingripande
Little
verksamhet.
Did we know.
Yes, 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 yes.
Ja, vi har lärt oss. Vi kanske ska titta bak och se vad vi har där och så att säga fördjupa oss, ta ett omtag. Intressant take.
Det kan det vara.
Kul att ni gillade vårt nya upplägg att sista torsdagen varje månad har vi case torsdag.
Mm. Verkligen. Det är kul.
Det är kul. Men nu har vi faktiskt två torsdagar framför oss. Det kommer en liten tvåstegsraket här. Två torsdagar i rad.
Ja, och om du bara håller där lite grann i tanken så ska jag kliva ut ur bilen och sätta mig i baksätet istället. Ett ögonblick.
Nej!
Så, Anna, nu sitter jag här och har lutat mig tillbaka.
Nej, vet du vad, Anna? Absolut, jag är huvudansvarig. Huvudskyddsombud, huvudplanerare.
Yeah.
Men du får nog fan mig sitta bredvid och köra co-driving. Och är inte som såna de värsta. De som sitter höger fram.
Just det. Och nöter sönder mattorna.
Ja, och lutar sig också lite fram för att se i sidospegeln. Vilket gör att när man kör så ser man ju bakhuvudet på en fläsksvål.
Gud, svängsligt. Ja. Nej, men det kommer inte jag göra.
Nej. Vi ska nämligen ha en tvåstegsraket. Denna vecka ska vi börja närma oss ämnet och vi har varit inne, men bara pyttenibblat på det. Det här med hot- och våldsutbildning, riskanalys, sårbarhetsanalys, hotbildsanalys, rädslor och gränslösa beteenden och sånt här som faktiskt är mycket mer sannolikt att ni kommer bli drabbade av eller redan har blivit drabbade av en worst case scenario.
Ja.
Så som PDV, död, brand och ren och skär misär.
Men vilka har glädje av en hot- och våldsutbildning? Vad kan det vara för aktörer så att säga?
Jag skulle säga att alla öron som lyssnar på oss har glädje av att kunna åtminstone grundläggande saker gällande vad är egentligen hot, vad är våld, hur bemöter man det, vad får jag göra, vad händer i mig när jag hamnar på en sån här plats. Det har ju alla nytta av. Mm. De jag kan se, för jag utbildar ju väldigt mycket, det är många företag, samhällsaktörer, lärare, journalister, väktare, you name it, som vet, så att säga, som kan titta ner på sin tjänstebeskrivning och konstatera att jag befinner mig ju direkt i smeten jämt. Jag har sökt mig till ett yrke som består. Vi kommer komma in på det, för då finns det faktiskt tvingande lagar för arbetsgivare.
Mm.
Men idag ska vi uppehålla oss där och nästa vecka så ska vi ta det ett steg vidare och där ska vi försöka ge er best of i konfliktkunskap och konflikthantering och hur man vinner konflikter. Det
här
är intressant.
Ser jag jättemycket fram emot.
Ja, men det är nästa vecka. Vi börjar med hot och våld och man kan väl säga så här, situationer där hot och våld kan uppstå, det är väl egentligen alla ställen och tillfällen där människor möts. Mm. För där människor finns så finns det en grogrund för missförstånd, olika viljor, olika agendor, olika tolkningar, hur man tolkar det andra säger, information, olika kulturer. Vi slänger in lite amygdala i det här också, vårt kampflyktsystem och olika sätt att behandla och hantera information och kommunikation. Mm. I alla de miljöerna kan det uppstå konflikt, hot och våld.
Jag kan berätta en liten anekdot där direkt som jag kommer att tänka på. När jag började jobba som tandläkare för 20 år sedan. På den kliniken jag jobbade så hade vi en hel del problem med hot och våld. Och det upptäckte jag senare att vi hade på kliniken som jag jobbade på efter också. Det hände titt som tätt. Mm. Och det gemensamma nämnaren där var ju att vi träffade ju människor som hade svår smärta.
Mm.
Vilket kan sätta alla dina rimlighetssystem ur spel, helt enkelt. Alltså du kan möta människor som annars beskrivs sannolikt som världens härligaste. Men som blir så oerhört dum. När man har ont och är stressad och vill ha hjälp nu. Jag kan inte sitta här 10 minuter, jag vill ha hjälp nu. Om du inte hjälper mig nu, då ska jag... Och så vidare. Mm.
Ja, men det är korrekt. Alltså smärtan är ju en grej. Sen finns det ju andra ingredienser som ställer till det. Stress ställer till det. Människor som jobbar inom yrken där man har en ganska stor impact på människors liv. Allt form av rättsväsende, rättssamhället. Alltså om du får in 2 personer och det beslutet ni kommer komma fram till kommer avgöra huruvida den här mamman får behålla sitt barn eller inte. Mm. Alltså när det står mycket på spel som personligt engagerar. Tänk alla försäkringsbolag. Du får ett ja eller nej som avgör stor del av ditt liv. Banker.
Mm.
Att du får eller inte får låna pengar. Att du blir återbetalningsskyldig eller inte. Det finns så många saker som allting som påverkar oss människor. Mm. Psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, socialt. Mentalt, alltså alla delar. Så fort du är inne och påverkar människor så kommer de att reagera på något sätt.
Mm.
Och har du dessutom då olika tolkningar, olika kultur, olika sätt att hantera konflikter och så vidare. Det är jävligt utmanande för oss människor att snirkla oss igenom alla dessa möten vi har med människor utan att missförstånd och grogrunder till allsköns skit uppstår. Det är ett mirakel egentligen att man vaknar och går och lägger sig någon dag utan att man har konflikter. Och det gör vi ju därför att vi är ju duktiga på att sia in i framtiden. Det kan ju Homo sapiens, att man liksom kan föreställa sig vad som komma skall. Man kan göra ett adekvat orsaks- eller samband- eller konsekvensanalys. Och vi människor kan ju också granska oss själva och tänka runt problem. Vi är lite... Vi har rätt många olika tentakler och har mycket att jobba med. Och vissa är jättedåliga på det här och de brukar ha jättemycket konflikter.
Mm. Intressant. Såklart.
Jaha, och då är det frågan så här, hur blir man bra på det här? Hur kommer det sig att jag är en sån person som utbildar i hot och våld? Jag skulle säga så här att det är såklart att man har ju en palett personliga egenskaper och fallenhet för alla yrken. Man ska vara väldigt nyfiken på människor, man ska vara extremt nyfiken på sig själv. Den största förvåningen för folk i rummet när man får öreläsa om hot och våld, det är att utbildningen handlar så mycket om dem själva.
Vad intressant.
De tänker att det ska handla mycket om hur kan jag kontrollera en person, hur ska jag göra med det här, hur kan jag få en person att göra som jag vill, hur kan så här. Och sen så går hela utbildningen på så här, ställ dig framför spegeln, hur kan jag kontrollera mig själv, hur kan jag styra mina egna grejer, hur kan jag behålla det här, för det går inte att styra andra personer om du inte kan styra dig själv. Men såklart, du som polis, jag som har varit polis länge, man utvecklar ju såklart förmågan att hantera, att nosa upp hot och våld, att förutspå det och hantera det. Därför att man får mängd träning i det, helt enkelt.
Det är sant. Sen tror jag att vi liksom i naturen är olika bra på att hantera konflikter. Mm. Så är det ju. Alltså även om man får träning så är det vissa som är... Alltså, man hamnar oftare i liksom konfliktläget än andra.
Och så har vi olika triggerpunkter. Jag lovar att du har människor i din omgivning som triggar dig otroligt mycket lättare än andra. Och andra har du eoner av tålamod med och kan nästan knappt se att det skulle kunna uppstå en konflikt. Ja, vad är det som avgör det?
Om det blir en konflikt eller inte?
Ja, vad är det som avgör om du kan liksom titta på dig själv? Vad är det som gör att du med vissa personer lätt hamnar i konflikt och andra verkar det nästan omöjligt? Och att det skulle, vad är det som är skillnaden?
Oj, gud vilken bra fråga.
För du är ju densamma.
Men jag tänker... Jag och min son har ju, det är väldigt sällan vi har konflikter, ska sägas. Men när vi hamnar i ett läge där det är bäddat för konflikt så tar det inte lång tid heller, så att säga. Och där, alltså det är som att vi där får jag en känsla av att vi är så lika på något sätt i varandras konfliktstil. Så att det blir clinch snabbt, om du förstår vad jag menar. Mm. Och sen handlar det ju om att där är det ju en mer omogen hjärna som ska hantera en motgång. Och jag med en mer mogen hjärna som ska övertyga om att det här beslutet är kanon för dig.
Mm.
Men jag har ingen bra, jag har faktiskt inget bra svar på frågan. Hjälp mig.
Nej, men jag tror att det har jättemånga olika delar i det hela. När du är som yrkesperson så har du ett större skydd mot... Du blir inte lika hårt angripen. Du blir ju mer sårad om en person i din närhet blir besviken på dig.
Det personliga angreppet, ja.
Exakt.
Ja, det är riktigt.
Så att vi är olika sköra, och det är en del av hot- och våldsutbildningen. Alltså att göra en analys över sin egen sårbarhet, över sannolikhet, över konsekvens och så vidare. Och har det inga stora konsekvenser för oss som personer, då är vi också mycket lättare att hålla oss kalla. Om det är en stor impact på mig som person, då är man ju mycket mer känslig. Då kan du ju vakna upp nervös, för att du vet att under dagen så kommer du träffa någon som räcker med att titta på dig så är du lack. Redan då har ju du dragit igång, och sen är vi ju också hormonmänniskor, så det skvalpar runt massa adrenalin i din kropp och din frontallob är satt ur svaj. Vi kommer inte gå in på hjärnan, för det har vi gjort så många gånger, så jag vill bara säga så här, ni som inte är med på det, lyssna på tidigare avsnitt där jag noga beskriver hur hjärnan funkar. Och det finns framförallt i de här PDV-avsnitten. Men jag upplever när man då kommer och ska utbilda folk i hot och våld, så hamnar det väldigt mycket på du. Hur ska jag göra den andra mindre? Hur ska jag kunna styra den andra? Det blir lite som den här någon annan ism som jag är så allergisk emot.
Just det. Man
glömmer bort sin egen del i det hela.
Det är alltid någon annans ansvar, ja.
Exakt. Och pratar man med skola, då vill de gärna lägga ansvaret på polisen, psykiatrin, socialtjänsten. Eller för det, alltså man skjuter alltid bort ansvaret för en given situation till någon annan. Och det förstår jag. Men jag är ju en person som älskar makt. Det låter lite fel när man säger det, men jag är inte bekväm med tanken på att det är någon annan som ska bestämma mitt öde, huruvida jag ska åka på stryk, vara med i en konflikt. Jag gillar att ha ansvaret, att det är jävligt stor del upp till mig om det här kommer bli en långvarig konflikt, om det här kommer eskalera till att bli snoksmäll. Alltså jag gillar den känslan. Sen har jag djup respekt för att det är många som absolut inte gillar den känslan. Som inte vill ha en del i utvecklingen i en konflikt. Och lite som jag säger till min son nu som har börjat fladdra runt i trafiken. Först på moped och nu ska vi börja övningsköra. Alltså du måste utgå från att dina motståndare, motparten. Om du utgår från att de är dumma huvudet, blinda, inte hör, har stulit bilen, fulla och trötta. Om du utgår från det så kan du bara själv ta ansvar för att komma från punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Du kan inte lägga ditt liv i knät på att någon annan ska vara fantastisk. Sen är det bara en bonus, så att säga, om de andra i trafiken tänker lite omsorg och ansvar för andra. Men om man hela tiden utgår från att det är du som ska ansvara för mig.
Varför gör vi det? Varför har vi så nära till den tanken kring det här? Varför är det inte rimligare att vi tar på oss liksom ansvaret själva och tänker, vad kan jag göra för att förhindra att konflikt uppstår?
Är vi inte lite lata av naturen? Och om någonting är främmande och komplex, för det här är svåra saker. För det första blir man ju rädd av att tänka på saker som hot och våld. Och det rummet vill man ju helst inte glänta på dörren och kliva in och bara nu ska jag mysa runt i de här känslorna av att någon vill mig illa. Så att jag tror att man avskärmar sig lite och tänker, det kommer inte hända mig, och om det händer mig så lägger jag det i knät på ödet eller slumpen eller någon annan. Och så blir man lite så här offer och åker med. Jag är inte så bekväm med det, utan Och jag har haft, framförallt som polis, när man summerar situationen och bara fy fan, det där urartade. Jag var rätt snabb på att säga, ja men jag var fan inte bra.
Mm.
Jag tryckte på fel knapp vid fel tillfälle. Det är såklart att det oftast finns någon form av, att det är två personer som har dragit en situation dit. Men man lär ju sig mycket mer om man tänker på varför blev den här personen så otroligt irriterad på mig så snabbt. Vad jag klev in i, vilket klaver hoppade i. Sen kan det ju vara så att personen hade gjort så oavsett vad jag hade hittat på. Men det är den här nyfikenheten som gör att jag tror att jag väldigt sällan har konflikter och väldigt sällan åker på tjuvsmäll. Och man vill ju lära våra blivande poliser, våra lärare, våra undersköterskor, våra busschaufförer, förmågan att inte hamna där så ofta.
Jag tycker, vi ska inte fastna vid det här, men jag tycker det är väldigt intressant det här du säger, tycker jag. För jag tror så här, man skulle fråga 100 poliser i yttre tjänst. Mm. Vad är den viktigaste ingrediensen i ett möte med en annan människa vid ett ingripande eller egentligen vad som helst för att undvika eskalering i våld, i våldstrappan? Så skulle de allra flesta, tror jag, svara kontroll. Att jag har kontroll över situationen. Och det signalerar ju någonstans att jag själv vill utgå från mig själv i det.
Ja. Och det är ju grundbulten. Ska du kunna påverka en annan person och dens affektläge, då måste du ha kontroll över dig själv. Mm. Alltså när du har kontroll över dig själv, då kan du ha kontroll på ditt kommunikativa förhållningssätt, vad du ska säga, vad du ska stå, vad nästa steg är, en bra fråga. Men så fort du tappar kontrollen över dig själv, då är det lite flippekula och då kommer den andra ta över ratten och sen så får du kanske åka med lite grann. Men man fokuserar för tidigt på att kontrollera den andra och så glömmer man bort att du måste kontrollera dig själv först. Och då måste man vara nyfiken på sig själv. Och när jag har ganska bra koll på vad är mina begränsningar, var är jag lättstött, när känner jag ett stort behov av att dementera, när känner jag kränkma, vad är det som irriterar mig, hur funkar jag när jag blir stressad, när blir jag rädd, alltså om man ägnar sig mycket åt det, då skulle jag vilja hävda att det är de personerna som är bra på att kontrollera andra. Men om man hela tiden blir förvånad över, så här, nej men nu är jag lack, det var du som sa det där. Ja, nu är jag stressad, ja men det var därför, alltså att man alltid hittar en förklaringsmodell utanför sin egen kropp. Då tror jag att det blir svårare. Men det går att utveckla ändå. Och vissa personer verkar ju dra sig till skiten. Jag tror att jag i tidens begynnelse, ungefär 250 avsnitt sen kanske, sa ett exempel när jag jobbade i Skärholmen och då höll vi på att periodplanera, vilket är satans påfund.
Ja,
när man varje dag man kommer till en station och potentiellt ska hamna i en massa farliga ställen, alltid ha en ny kollega som du knappt vet namnet på. Det är en idiotiskt upplägg.
Ja, och ändå tror jag det var ingenting då mot vad det faktiskt tyvärr är idag.
Nej. Men då tog exemplet att då gick man fram till en tavla och så kollade man så här, undrar vem som ska sitta i min bil idag? Aha, Micke! Fan vad soft, kunde man tänka då. Då vet jag att vad livet än slänger på oss, vilka jävla 112-larm som kommer in, vi kommer ha kul, vi kommer kunna jobba rätt mycket humor, vi kommer kunna, liksom ju tyngre grejer desto mer skrattar man åt det. Vi kommer kunna snacka in folk i bilen. De kommer fan bälta sig själva när de är gripna. Jag kommer bli utbjuden på dejt av en person som jag ska kasta in i finkan.
Fan vilket goal liksom för ett arbetspass.
Ja, du ska fan hoppa in i bilen själv och bälta dig själv. Jag orkar inte på att bröta på dig. Nästa dag går man fram till tavlan. Vem ska du jobba med idag? Mats. Fuck. Då vet jag redan där att det kommer bara vara som ett jävla smatteband av konflikter. Om ni ska åka till en plats, det är en kvinna som är våldtagen. Ja, vi kommer mest troligt ligga och vi kommer få bunta ihopna. Vi kommer ha slagsmål även med en målsägande. Därför att nu ska jag då inte göra det som jag sagt att man ska göra. Det är inte bara Mats fel. Det händer förmodligen någonting även i mig i konstellationen med Mats. Just det. Jag är redan från start lite irriterad, lite underbett, lite sammanbiten.
Lite spända käkar jag.
Ja, skulle han dra något skämt så skulle det nog bara fladdra förbi mig, för jag är inte sugen på att ha något jävla skämt från dig. Men Mats är också en tändhatt, lättkränkt, inte intresserad av att... Han ser inte vinsten i att prata in en person i en polisbil när man kan kasta in personen.
Men är det bara en fråga om viljemässig liksom, och rationellt tänkande? Är det inte också en fråga kring det jag nämnde inledningsvis? Alltså att vi till vår natur har olika förutsättningar. Vi har begåvats med olika reaktionsmönster. Och till viss del kan vi liksom träna oss i att inte så här, elda upp oss. Men vi har olika hastighet vad gäller att reagera på impuls och på affektioner och allt det här. Ja.
Alltså en del av svaren hittar du nog i DNA-strängen.
Ja, jag menar det.
Och sen så längs med livet lägger du till det med fler saker. Så är det ju, självklart. Och om man då ska sammanfatta hur många gånger Mats har brottats med någon, handfängslat någon och så vidare, så är ju det... hundratals procent mer än en annan som har gjort det till en match att snickesnacka. Sen kan ju också Mats backa upp det här attityden med två par jävligt stora bicaps, medan jag har bara är ju sån här, jag
du har
tror
en mun med röda läppar
och inga biceps, och det här är en sån ytterligare sak jag tror efter att ha jobbat på skolan. Unga tjejer är bättre på konfliktreducerande principer av den enkla anledningen att de har fått spädbarnsår, snackat sig ur och in i situationer, därför att de kan inte backa upp det med biceps och muskler. Så de måste snacka sig igenom faror.
Låt mig få nämna en gammal kollega till mig. Vi har jobbat tillsammans i DVI-sammanhang. Han har också varit kommissarie på RKP.
Disaster Victim,
Victim Identification. Förlåt. Ja. Jag trodde att alla vid det här laget är bekanta med begreppet. Han var kommenderingschef vid en sån här större insats. Han är, jag skulle tro att han är ungefär 1,68 lång. Väger kanske 60-70 kilo. Gammal maratonlöpare. Som har jobbat på Norrmalmspolisen i jag vet inte hur många år. Och vid något tillfälle så satt vi och pratade och jag var tvungen att ställa frågan. Men alltså hur fan funkar det för dig egentligen att jobba på Norrmalmspolisen? Och då sa han så här på bred norrländska. Hörru du, jag har inte behövt brottas en enda gång under min polisiära karriär. Jag har använt den här. Och så pekar han på munnen. För han förstod direkt att jag kommer inte vinna en brottningsmatch. Den linjen är bara att liksom backa långsamt utifrån. Jag måste utveckla andra
strategier. Ja. Och det finns också väldigt många bicepsbosse som har både och. Och det är ju en ultimat grej. Det gillar man ju. Som både kan använda kakhålet och också säga dunka-dunka när det behövs, så att säga. För då backar ju vi andra gärna undan. En annan sak som är en sån framgångsfaktor kan jag tycka, som jag tror, för att om jag ska rannsaka mig så här, vad är det som gör... Eller så här, vad är det som gör att du och jag, Anna Jinghede, får extremt lite hot och hat, olämpligheter och annat skit? Vi är ju väldigt fredade på våra sociala medier. Om man jämför med en annan människa som är ungefär lika publik, som har ungefär lika mycket interaktioner med okända personer, så är ju vi nollade i det. Vad är det, tror du, som gör detta?
Wow!
För jag har en teori.
Har du? Vad intressant. Jag tror att vi är i grund och botten ganska avväpnande i vårt sätt. Vi är ganska ger uttryck för en ganska hög grad av tolerans. Alltså jag tänker nu på aspekter som annars kan vara triggers för liksom att känna sig kränkt eller åsidosatt eller inte sedd, hörd, bekräftad och allt det där.
Förlåt, men det här är ju, jag måste också säga, den teorin är ju mitt fucking bullseye. För de gånger vi får hatmejl, då är det ju någon som har blivit kränkt av rövhatten.
Ja, men
för där är vi
så.
Inte vi det som du säger. Tå.
Precis. Exakt. Ja, man har upplevt sig kränkt även om det aldrig har varit såklart våran avsikt. Mm. Nej, jag vet, ja, kommunikativa.
Mm.
Tror jag svar. Vi har ju varit ganska bjussiga med att svara på frågor och kommentarer. Och ibland har vi fått liksom det som i alla fall kan tangera kritik, men ändå tagit oss tid att besvara och försöka öka liksom kunskapen istället hos individen för att få förståelse. Och så här. Men jag vet inte, men jag är jättespänd på att höra din teori.
Jag håller med dig i allt. På det så skulle jag nog säga, självklart så påverkar att de vet våra yrkesskrån. Det vore otroligt korkat att ge sig på en som faktiskt är polis och en annan som har varit men som också är ordentligt juridiskt kunnig. Alltså det är ju dumt. Det är bara dumt. Mm. Vi kommer sätta pappret i maskinen och ställa till det för dem direkt. Men det andra och det jag tror kanske är den största delen. För det kan jag se, om jag coachar till exempel människor som jobbar på Arbetsförmedlingen eller jobbar med såna här människor som har som jobb att ha utmanande samtal med människor som inte vill ha samtalen, tvingande samtal.
Mm.
Där det skiter sig, då är det för att människor sätter inte upp en tydlig ram för hur vi förväntar sig vad... Du får hålla dig mellan det här. Här emellan får du sprattla.
Mm.
Välkommen till det här mötet. Det här är den yttre ramen. Det håller på så här länge. Det är jag som kommer stå för det här. Vi ska prata om dig och din yrkesvägledning. Vi ska inte prata om mig och mina barn. Och du vet, att bara sätta den här ramen.
Mm.
Och när folk är för ängsliga och har en för stor flathet kring det. Och släpper loss så kommer människor som har olämpligt beteende, gränslöst beteende, rättshaveristiskt beteende, som vill få dig rocka av dig din stol så att jag kan ta makten av samtalet. Då har du släppt in dem. Mm. Jag tror att vi i vår podd är väldigt tydliga med vår moraliska kompass, med vad vi tolererar, vilka människor som liksom bara ska stanna på mattan och så. Plus att vi då har den här ganska vidsynta bilden. Vi är inte så här kategoriska som personer. Att vi sorterar in människor, bra och dåliga människor och så vidare.
Mm, för att, intressant.
Vissa kända människor, de får ju så jävla mycket skit.
Mm. Och jag tror en del i det här är så intressant tycker jag. Om man översätter det här till strategier som andra bör ta när man eventuellt... utsätts för till exempel näthat.
Mm.
Det är ju, du gav mig ett råd en gång. Jag har ju utsatts vid ett tillfälle av en person för ganska grova hot och så. Och min första reaktiva instinkt var ju att skriva till den här personen: din jävla idiot, dra åt helvete, du kommer aldrig komma åt mig, vad du än gör så kommer jag kommer jaga kapp dig och så här. Och ditt första råd till mig, kommer du ihåg vad det var?
Förmodligen svara ingenting.
Exakt. Svara ingenting. Och det är ett råd som jag har haft glädje av att ge andra i samma situation. Mm. Hur frestande det än är, svara ingenting. Men det är också fan ta mig det svåraste att göra.
Och den där personen hade krypit in under din skinn och var i din absoluta närhet och hotade människor i din absoluta närhet. Mm. Och då öppnas ju dammluckorna på oss. Och vi blir den sämsta versionen av oss
ganska
själva.
Ganska primitiva kan man säga.
Ja, och det här med att svara ingenting. Man ska tänka så här, att den här personen ville ha dig till ett visst ställe. Och har fått upp så att säga blodvittring. Och kastar man till dem ett köttben då sitter de som en jävla bäver i en rävsax.
Ja, precis.
Och då ger de sig inte. Och sånt som... vi vanliga människor, sånt som dränerar oss på energi, som håller oss sömnlösa, det ger de här människorna energi. Det är deras absoluta bränsle näring. Att se näring. Vi ska gå på paus nu och efter pausen så ska vi prata lite juridik.
Wow. Välkomna tillbaka, kära vänner och lyssnare. Ni lyssnar till avsnitt 274 och Lena håller i taktpinnen idag på ett föredömligt sätt och lär oss hur man ska hantera hot och våld.
Mm. Och vi har knappt kommit in på själva hanteringen än, utan för det är så mycket spännande i det här. Och man kan ju dra, både du och jag sitter på anekdoter i dussintal. Mm. Men man blir ju också kopplat till det här, tyvärr lite normaliserad. Precis som en kvinna som gång efter annan blir misshandlad hemma. Man blir utsatt för en, så att säga, normaliseringsprocess. Mm. Och det här tycker jag är intressant. Om jag till exempel tar ett gäng lärare i en skola. Och så frågar man dem, vad har ni på hot, hat, våld, trakasserier? Nej, säger de. Det är lugnt på den här skolan. Men så börjar man ringa in så här, kan alla räcka upp handen som någon gång har? Mm. Och då är ju, åker ju händerna upp. Men de ser inte det längre, för att det sker så ofta. Så att de är bara glada om de inte får en smäll.
Men gud vad deppigt.
Ja, det är det faktiskt. Jag kommer nu ta en liten sak från författningssamlingen. Vi får prata lite juridik.
Ja, som jag
väntar. Och om det är någon där ute nu som är arbetsgivare eller om det är någon där ute som är anställd, så ska jag nu prata till er. Det finns ju faktiskt saker som styr upp hur mycket man som arbetsgivare ska hålla på med för att förebygga hot och våld. För att de allra flesta av oss jobbar ju faktiskt och är verksamma.
Mm.
Och då finns det ju då en som handlar om hot och våld i arbetsmiljön. Och den här föreskriften gäller för alla arbeten där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Vilka arbeten är det, tror du?
Jag skulle säga att det är väl de, typ de allra flesta.
Ja, det blir ju så. Och då står det ju att arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som finns. Och sen därefter ska man vidta åtgärder som man kommer då komma fram till behövs. Man ska förebygga, man ska skaffa sig säkerhetsrutiner, rutinerna ska vara välkända av alla arbetstagare. Och det är, nu kommer jag lite taskig, men det är lite sisådär alltså med det här där ute.
Alltså att inte arbetsmiljöansvaret efterlevs.
Det görs inte.
Nej.
Det görs.
Det finns inte rutiner och så.
Det finns ju såklart, jag menar, kör du värdetransport eller jobbar du som dörrvakt eller jobbar du inom psykiatrin eller något sånt där, ja, då finns det rutiner. Mm. Men jag skulle vilja säga att det finns många, många fler yrken.
Mm.
Jag har till exempel hållit på att stötta nu en tjej som jobbar inom socialtjänsten som är så fruktansvärt hårt ansatt. Alltså, blir våldsamt bemött av klienter och får ta med fan ingen hjälp. Och jag blir vansinnig för socialtjänsten, det finns säkert socialtjänster där det funkar utmärkt, men i det här fallet så får ju hon ta pengar ur sin privata ficka och gå och köpa sig emotionellt krisstöd för att hon har blivit nedstrypt in i ett samtalsrum på sin arbetsplats och cheferna gör ingenting. Ja.
Men jag tänker att i den här affsen så måste det ju också finnas beskrivet när polisanmälan ska göras. För det tror jag görs, där har vi ett stort mörkertal. Alltså det är väldigt få av de här händelserna som polisanmäls. Ja. Man försöker lösa saker internt och sådär. Och det kanske är bra ibland. Men det finns ju gränser också för vad som ska hanteras, så att säga, lokalt.
Jag vet inte om det är så jävla bra att man försöker så här. Vi har ju ganska starka rättigheter i regeringsformen och friheter. Mm. Vi är skyddade mot angrepp mot vår persona. Och sen så har vi då massa lagar och regler som ska upprätthålla det här. Jag tycker att det verkar som att många arbetsplatser, vi kan ta en skola, vi kan ta en vårdcentral, vi kan ta en idrottsanläggning. Där det verkar lite som att när du så här, ha Anna Jinghede, då ska du anställas här nu då som undersköterska på vårdcentralen. Och det är för att du är duktig på det här. Jag vill bara att du skriver under här, för att här kommer också friskriva dig från de rättigheter som du har enligt regeringsformen. För på den här arbetsplatsen, då godkänner vi hat, hot och våld mot våra anställda. För kommer du bli drabbad av det, då är du on your own. Vi kommer inte sätta pappret i maskinen. Du kan få gå till Previa två gånger och snacka med farbror Barbro om du mår dåligt. Men i övrigt så kommer vi inte...
Rulla
men
bensin.
Alltså, det är så här, Och då kommer jag in som häxans urtant, ofta när det har skett en incident. Vad har ni bestämt? Får man eller får man inte hota er personal på arbetstid? Och om ni har bestämt att man inte får det, hur fan ser åtgärdsplanen ut? Vem ska jag berätta till? Vad ska den personen göra? Vem ska göra polisanmälan? Ska man lägga på en lärare att den både ska polisanmäla eleven och sätta betyg på densamma?
Oh.
Det är inte rimligt. Upp med skiten till ledningen. Mm. Alltså ni måste upprätthålla den här regeln, och det spelar ingen roll vad du tycker eller tänker eller har för personliga åsikter. Ni måste bestämma er. Mm. För att annars så är det en person som ritar ett streck i sanden och sen kommer nästa och borsta bort det.
Ja, och vad värre är, jag lyssnade till ett rättsfall häromdagen, jag ska inte gå in på namn eller var det här utspelade sig, men det bottnades i en konflikt på en arbetsplats mellan två anställda där. Och det här våldet och hoten eskalerade och slutade i mord. Alltså en anställd mördar en annan anställd på grund av en arbetsrelaterad konflikt. Och då har man ju fatalt misslyckats som arbetsgivare om man inte har lyckats fånga upp det och förebygga ett grovt våld, alltså, och dödligt våld.
Alltså jag kan säga, jag och Meta har varit inne i ett företag i nutid där det är konflikt mellan två arbetstagare. Där man har fått prata med den ena och med den andra, och vi har haft medlingssamtal, och parallellt med detta har vi utbildat ledningen i hur man ska hantera det här, vad som åligger dem, hur man ska kunna lösa problemet. Facket måste, det är en jättecirkus, men vad fan, vi kan ju inte ha mord på dagordningen. Och i den här AFS:en som då heter 1993:2, så är det massa upprabblade saker man kan göra. Men på slutet skulle jag vilja säga, där finns det jättebra saker man kan titta på. Mm. Exempel med frågor man kan ställa, exempel på hur säkerhetsrutiner ska se ut, förslag på hur man bedömer risk och så vidare. Förslag på hur ett rapporteringssystem kan vara, förslag på åtgärder vid en akut våldshändelse. Det finns, men jag tror att där ute så är det för mycket av någon annan ism. Jag har ju kompisar som är läkare. Mm. De har alltså blivit upptryckta mot vägg. De har åkt på stryk. Mm. De har fått hantera obehöriga som självdatorer och så vidare. Men har ni ingen utbildning? Nej, det är ingenting på läkarutbildningen. Och sen den dagen så får man bara veva efter egen. Jag får väl ta en sån här bedövningsspruta och hugga in i skinkan på personen.
Ja. Nej, men som sagt, jag har själv varit i den situationen. Mig. Men ska vi inte skicka iväg en liten brasklapp här då? Till arbetsgivare som lyssnar på det här avsnittet. Se över ditt företags eller din verksamhetsrutiner. Det finns kvalitetsledningssystem på inom de allra flesta verksamheter idag. Och du har ett uttryckligt ansvar. Gå in och läs på AFSen 1993:2, va?
Mm, den är tydlig. Sen så tycker jag så här. Hur mycket ska man som gemene person gå runt och tänka på hot och våld och säkerhet och risk och så vidare? Man blir ju knäpp till slut. Mm. Jag har ju som en liten grej, varje gång jag är på hotell, vilket jag är ganska ofta nu för tiden, så är jag som en liten nagel i ögat på folk. Jag går ut, jag går in till mitt rum, sen kollar jag på utrymningsvägarna, sen går jag ut i korridoren och sen så går jag till två stycken olika utrymningsvägar. Och sen filmar jag allt detta och så lägger jag det på mitt Instagram. För att peta in en vass akrylnagel i ögat på folk. Mm. Och jag är inte rädd. Jag undviker ingenting. Jag ligger inte och tänker på bränder. Men jag gör det som ett signalvärde. Och återigen, jag vill ha makten över om jag överlever en brand eller inte. Jag kommer inte förlita mig på grannen, räddningstjänsten, polisen, UD eller någon annan. Utan jag måste se till att jag håller vid mitt liv. Och det tar mig 2 minuter att göra det här. Mm. Och sen skiter jag fullständigt i branden. Sen öppnar jag minibaren och säger hello!
Ja, jag gör samma sak. Och jag öppnar även nödutgången och försäkrar mig om att det inte står 5-11 stolar, 3 bord och en soffa och blockerar
den. Eller bibliotek.
Mm, det händer också.
Varför gör du det här, Anna?
Nej, men jag gör det här för min egna mentala förberedelses skull. Jag är så drillad i det tänket, tror jag. Att skapa mig själv, det handlar ju om kontroll. Att skapa mig kontroll, även om det kan vara en falsk invaggad kanske sån ibland. För att du kan inte skaffa dig kontroll över allt som sker. Men det kommer öka mina odds betydligt om någonting skulle hända och jag vet var jag ska ta vägen någonstans.
Och då är två viktiga frågor. Du ligger ju inte resten av semestern och tänker, åh gud, det kommer börja brinna.
Nej, verkligen inte.
Då måste du gå till en psykolog. Ja. Och du har ju inte heller ändrat framtiden. Du har inte ökat på risken för det du har förberett dig för genom att förbereda dig.
Det kan vara ett intressant perspektiv. Ja. För det tror jag att faktiskt kan finnas med hos vissa. Att det som inte syns, det finns inte.
Nej,
alltså att att det blir en jinx liksom.
Mm.
Men så är det ju inte.
Gud vad trist att jag köpte en brandsläckare. Nu kommer det börja brinna vid fondyafton nästa påsk.
Ja.
Det är en jättespännande sak och ett förhållningssätt till världen. Jag måste säga så här. Jag träffade igår på en person som jag instinktivt tycker jättemycket om. Jag känner inte henne. En flygvärdinna mellan Ängelholm och Bromma. Lyssna på det här, Anna. Jag hoppar på flyget, utarbetad, sur, vrång, hungrig och flygrädd. Jag befinner mig inte...
Jädrigt risig kombo alltså.
Ja, det är en cocktail som smakar illa alltså. Jag sätter mig där och sen så blir jag vänlig. Alltså när jag kommer på, hon bara, men välkommen ombord. Hon har liksom ett annat tonläge. Så jag hajar till, bara, okej, tack, I guess. Går och sätter mig. Och sen ska då den här säkerhetsgenomgången börja. Och då säger hon så här. Ja, nu förväntar ni er att jag med en torr röst ska be er ta av era hörlurar. Och det kommer ni inte göra. Men vet ni, vi kommer bjuda på show här idag. Det kommer kanske bli klassisk ballett i gången. Och då jag såg ju bara hur alla huvuden bara, vad fan pågår?
Fan vad elegant alltså.
Nu tittar ni fram på Caroline som har svart bälte i säkerhet. Hon kommer nu visa det här. Och sen så börjar ju hon då prata. Och hon är så fantastiskt rolig, den här människan. Och alla lyssnar. Det finns inte en hörlur på någons huvud. Alla tittar. Och så säger hon saker som att, ja, och om den här flygningen skulle övergå till en kryssning så ligger flytvästarna under sätena. Och så tar hon på sig den här, så säger hon, och om du tycker att ditt liv är alldeles för okomplicerat, då skiter du och drar i de här röda partysnörerna och så blåser du upp västen med de här istället. Och så bara fortsätter hon och så avslutar hon att säga, och då är vi klara och för er som har valt att inte titta på säkerhetsgenomgången så önskar jag er lycka till. Alltså hon är så rolig och så jävla älskvärd den här människan. Men framförallt så är hon smart.
Mm,
ja, och då, smart. Så du vet ju vad jag känner kärlek. Jag känner så enorm kärlek för streetsmarta människor. Alla på det här flyget tittade, kände, klämde och hade grejerna liggandes på rad i sitt minnesarkiv. Och skulle det här planet gå i backen och behövas utrymmas eller börja brinna och så vidare, så är jag övertygad om att fler hade överlevt på det här planet än planet som gick innan, som inte hade det här.
Vad var hon gjorde då?
Nej, men hon tar ju bort det vi kallar det ibland snuta för så här skjutbanebeteendet, när man gör saker utan att tänka. Hon påkallade uppmärksamheten, hon slängde in lite tydlighet och lite humor, hon vågade vara lite vass och faktiskt sätta i kontext till om vi går i backen och det börjar brinna, om vi ska liksom plana upp och sjunka, du får fan lycka till om du inte tittar nu. Hon, så att säga, rockade ju vår värld lite grann på ett jävligt snyggt sätt. Och det var inte större risk att det här planet skulle gå i backen än någon annan.
Såklart
hon har
inte
förändrat världen på något sätt. Men jag tyckte det var så smart. Och hon lägger ju ansvaret i knät på var och en av er. Ni måste hålla liv i er själva. För jag kommer själv vara upptagen att hålla liv i mig. Innan jag kan hjälpa er. Jag tyckte det var...
elegant ju.
Det var väldigt elegant. Men det skulle komma till... Det finns ju en gräns mellan att vara... Om vi tänker att vi finns människor som är helt naiva, låser inte bilen, går med headphone på sig, liksom på ställen där man bör ha lite uppmärksamhet. Är som Doris i Hitta Nemo. Jag vet inte. Sen har vi ju andra sidan. Konspiratorikerna. Jag går inte under byggställningar, jag går inte upp på konsert, kan bara brinna. Jag åker inte till Danmark för de har jag hört hur de är, och så vidare, och så vidare. Och så, jag har en sån skala när jag föreläser. Så här, vad tycker ni att man bör ligga? Vad tror ni att jag ligger?
Intressant.
Jag är en person som kollar utrymningsvägarna. Jag är en person som tittar på flygvärdinna och så vidare. Var tror ni att jag ligger i skalan paranoid naiv? Och då tror de alltid att jag ligger mycket högre upp än vad jag gör. Jag ligger faktiskt ganska långt ner. Inte naiv. Nej. Men jag ligger långt ner. Jag är aldrig rädd, jag undviker ingenting. Jag tror gott om de flesta och sådär. Men jag gör ju hela tiden, vi tar åtgärder som gör att jag är beredd istället för rädd. Varför ska man gå runt och vara rädd och ha ett stort svart moln i sig eller ovanför sig?
Precis.
Och det här med att leka när vargen kommer med sig själv. Mm. Alltså man hela tiden skriker, nu kommer jag bli våldtagen för att jag går ensam i en park. Nu kommer det hända, nu kommer det. Då nöter man ju ner vårt enormt fina evolutionära försvarssystem. Mm. Så när vargen väl kommer och du skriker det så kommer ingenting hända. Alltså du, om du alltid är igång. Mm. Jag har kompisar som alltid är igång.
Mm.
Alltså de är ju sist på bollen när det väl händer någonting. Så att jag tror man ska vara glad över att vi människor kan känna rädsla. För annars hade vi dött som art om inte vi kan känna rädsla.
Det är vår viktigaste överlevnadsmekanism.
Men en läxa från oss till er blir väl så här. Kika på om du har en rimlig nivå av säkerhetstänk. Mm. Eller om du behöver notcha upp ibland. Eller är du en sån person som behöver ta ett fucking chill pill ibland.
Mm.
Och kika rätt mycket på er själva där.
Nej, men jag tror också att det vi gör när vi kollar de här utrymningsvägarna och så vidare, det är ju en light-variant av en riskanalys. Alltså, någonstans så har vi ju med oss det tänket. Och det finns ju olika modeller för att göra. Ibland kan det ju vara motiverat att göra en liksom ganska utbredd riskanalys i situationer på en arbetsplats till exempel, där risken finns att någon faktiskt tar skada eller börjar må väldigt dåligt över ett visst...
Ja, men och det finns ju såna här som jag, säkerhetsmuppar, som gör extremt avancerade analyser där man får ut en siffra. Så. Men vi människor kan ju göra riskanalyser. Det kan alla människor.
Mm.
Alltså, har du någon gång gått över en gata vid ett obevakat övergångsställe så har du gjort en otroligt avancerad riskanalys.
Vi gör det hela tiden. Ja, ja, visst. Men vem gör de här lite mer sofistikerade varianterna då? Om det skulle krävas?
Ja, men det finns ju människor på företag som sitter förmodligen i någon form av ledningsgrupp eller säkerhetsgrupp eller krisgrupp och sådär. Vad är egentligen en riskanalys? Det är när man värderar sannolikhet, konsekvens och sårbarhet. Alltså, hur sannolikt är det att jag skulle hamna i? Och så tänker man då en given situation. Och vad skulle konsekvenserna vara om det hände? Det är en analys.
Mm.
Så här, om vi jämför. Det är jättehög sannolikhet att du någon gång kommer få din cykel stulen.
Mm.
Det har hänt oss alla. Konsekvenserna är ganska låga. Det är krångligt, surt, man blir lack, man skriver något surt på Facebook. Det är åt helvete att människor inte vet vem som, vad som är ditt
och
mitt.
Man får betala självrisk.
Ja, någonstans där slutar det. Det är jättelåg sannolikhet att du kommer befinna dig på en plats där det sker ett terrordåd.
Mm.
Men om du gör det så är konsekvenserna skyhöga. Det är liksom skillnaden. I detta kommer ju också din egen sårbarhet. Ibland kan man konstatera att det är hög sannolikhet och det kommer ge den här konsekvensen. Men min sårbarhet är så pass låg.
Mm.
Och min sårbarhet kan vara låg av olika anledningar. Det kan vara att jag har skyddsutrustning på mig. Det kan vara att jag är jättekunnig på boxning. Det kan vara att jag kan 12 språk. Det kan vara att jag kan stoppa blödningar. Alltså vi kan ju så att säga sänka vår egen sårbarhet genom kunskap, material, rutiner och så. Och då kan man ju komma fram till olika svar beroende på din sårbarhet. Du står vid ett obevakat ögonställe. Du är varm, du är uppvärmd, du kommer från gymmet och har sneakers på dig. Då kommer du kanske ta beslutet att jag springer över gatan. Mm. För att då kommer jag hinna innan bilen kommer. Nästa dag, samma korsning, samma hastighet, samma alltihopa. Bilen kommer, men din sårbarhet är högre därför att du har 3 småbarn med dig. Eller du är full, du har sträckt dig, du har pumps, you name it.
Mm.
Gör att du vid den här givna situationen kommer ta ett helt annat beslut för att du har en högre sårbarhet.
Mm.
On top of that så har vi också olika riskaptit. Det vill säga, det finns folk som kittlas av utmaningen. Oh, jag ska plocka svamp där på andra sidan skjutfältet. Jag kutar. Det är nog ingen skjutning idag. Medan någon annan kommer säga, hell fucking no. Skjutbana, det är bara idioter som går över dem för att plocka svamp. Och någon annan bara, fast lite kul är det ändå. Jag hör ju ingen skottlossning just nu. Så att, men vet du vad? Jag känner att vi behöver stänga det här idag. Nästa vecka, nästa torsdag, då kommer vi borra oss djupare ner i hotbildsbedömningar. Vi kommer prata mer om människor med gränsöverskridande och olämpligt beteende. Hur man får stopp på människor som börjar borra sig in under ens hud. Hur man får ner en person som håller på att snurra upp sig själv i våldstrappan, upp i brygga, och du står och känner, nej, jag vill verkligen inte slåss, och du verkar skitsugen på att slåss. Det ska vi ägna nästa torsdag åt, tänkte jag.
Jag längtar redan. Jag tycker det här avsnittet har varit så spännande och så intressant, Lena. Och jag tror att många fler med mig kommer känna så.
Ska vi ge folk en läxa till nästa vecka?
Ja, det tycker jag. Läxa är bra.
Gå ställ dig framför spegeln. Titta på dig själv. Börja med att så här, vara helt avslappnad och titta på dig själv och tänk så här. Är jag en person som i defaultläget ser ganska sur ut? Eller är jag en person som i defaultläge ser avväpnande ut? Och sen så sätter du ner och funderar på, vad är mina ömma punkter? Och vad är mina styrkor när det kommer till konflikt? Så tar du med dig det kunskapen in i nästa vecka.
Typiskt bra läxa.
Ja, tänk att deppigt ställa sig framför spegeln och bara, fy fan vad jag ser barsk ut. Ja,
alltså, den enda reaktionen som jag skulle få, tror jag, det är, fy fan vad du är mullig nu. Rosémullig och blek.
Och trött.
Och trött.
Feedback. Men Anna, du har väl en jätteviktig lista, va, som vi måste köpa nu.
Men har jag en jätteviktig lista? Det är klart jag har. Men
det är först klart du har.
Ja, lite samhällsinfo ändå. Mm. Skutta in för tusan på Instagram, Ljungdahl och Jinghede. Och ni kan också mejla oss, om ni vill, på hej@ljungdahlochjinghede.se. Ja, ska jag bara dra plåster?
Får jag säga en sak till?
Ja, varsågod.
Vi har ju släppt en bok.
Ja, det har vi gjort.
Och vi sitter ju as we speak och manglar oss igenom, vi håller på med bok 2 nu. Men vi blir jätteglada om ni sprider vetskapen om vår första bok, och framförallt om du har lyssnat på den i Storytel eller i BookBeat eller har köpt och så vidare. Finns det någon form av plattform där du kan ge boken lite liv genom att skriva en recension och så vidare? Det är så otroligt mycket saker som går ut på algoritmer. Så Då når den fler, och det tycker vi är kul, för det känns så himla mycket roligare att skriva bok 2. Och vi är redan jätteglada för att bok 1 går så jättemycket bättre än vad vi hade kunnat föreställa oss.
Verkligen.
Men tack för alla ni som gör det. Och vi läser det ni skriver. Det tycker vi får energi av det.
Bra remark, Lena.
Tack. Nu då, Anna.
Kommer den.
Ja.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, i dagens jätteviktiga lista så ska vi prata om ett närliggande ämne till dagens poddtimme. Nämligen hot och våld, eller kanske egentligen snarare hämnd i arbetsplatsmiljö. Jag ska nu alltså guida dig genom ett antal sätt att hämnas en oförrätt med sin chef.
Åh, fy fan. Jag kände att jag nästan blev sexuellt aroused av detta. Det är skönt att hämnas.
Ja, det
är otroligt.
Man får
skönt.
En release av att hämnas.
Och sen därefter så får man så att säga en backlash.
Ja. När du minst
värt.
Anar det.
Ibland är det värt.
Kan vara värt. Det kan vara värt.
Ja.
Plats absolut. Nummer 5. Vi ska nu prata om en anställd, Graham Rust. Han jobbade på en sjukvårdsinrättning i 24 år, kan du tro.
Oj, men, kudos.
Verkligen. Graham, han kände sig inte uppskattad, han kände sig inte sedd, han kände sig inte bekräftad av sin chef. Till slut fick han nog. Och han bestämde sig då för att starta en egen liten låda, så att säga, vid sidan om. Genom att helt enkelt stjäla en jäkla massa produkter på sitt företag och sälja på eBay. Och det beräknade värdet av prylarna som han stal, det uppgick till cirka 20 000 pund.
Jävlar!
Ja, du förstår vad sjukvårdsmateriell som han ska lära ha baxat alltså. Senare då så var det en på företaget som hittade gods på just eBay och bekräftade liksom genom att köpa en vara att det då var stöldgods mycket riktigt. Och på så vis så kunde man då knyta Rust till brottet. Och vår vän här Graham Rust, han dömdes till 8 månaders fängelse och 200 timmars samhällstjänst för detta tilltag.
Får jag bara säga så här, jag har ju gjort det här. Alltså jag har inte gjort han. Nej, baksidan. När jag jobbade inom näringslivet så var det ett av de mer, lite mer high-end svenska klädföretagen som förstod att en av deras anställda norpade saker och sålde på Tradera. Men så att jag fick göra provköp och träffa honom utanför Rish och köpa såna här svindyra skor och väskor av honom. Och där en av mina kollegor dokumenterade detta och sen så fick han då inte kanske jobba kvar där längre.
Sen var det bye-bye.
Bye-bye. Men alltså, okej, jag fattar. Ja. Mm.
Okej, plats nummer 4. Nu ska vi prata om en lokförare anställd vid Wienerlinien Transport Company. Mm-hmm. Wiener, det låter som vin. Jag tror det är vin.
Ja.
Men jag har inte gjort min research här så bra. Mm. I alla fall, när lokföraren, han stannade en kväll sitt pendeltåg vid en station då som var den här linjens liksom slutstation. Och där skulle han få sig en god paus. Så han klev av tåget och gick och pudrade näsan och så vidare. Och när han kom tillbaka då för att så att säga ta nästa tur, då var tåget borta.
Det är trist att tappa bort ett tåg.
Ja, men centralt då ifrån så kunde man lokalisera tåget och bryta strömmen och på så sätt liksom föra tåget tillbaka till plattformen.
Ja.
Då visade det sig alltså att det var en tidigare anställd på det här företaget som alltså hade stulit tåget för att ta sig en liten joyride. Och den här mannen, han hade just blivit avskedad också några år tidigare och var djupt kränkt över detta. Och såg nu sin chans till hämnd.
Men vänta. vad var så att säga det slutgiltiga målet? Var det för att köra tåget en sträcka?
Alltså jag inbillar
mig att... Eller skulle han stjäla tåget? Det är ju jätteroligt.
Det är ju en jättedålig plan. Alltså, eller idé överhuvudtaget. Jag tror mer att det var att liksom facka med sin gamla arbetsgivare. Ja.
För liksom, nu är jag jättearg på dig efter att ha jobbat med det här jättelänge. Och nu ska jag hämnas genom att göra exakt samma arbetsuppgift en gång till.
Ja, just
det är en konstig hämning alltså.
Det kanske var så egentligen. Att han kände att han inte fick ta den sista så att säga turen.
Han kanske hade abstinensbesvär.
Precis. Och samtidigt så visste han att det skulle reta någon i alla fall. Att han tog en tur olovligen med tåget.
Nu har jag fuckat upp tidtabellen idag. Det är ju inte så att man får den. Okej. Okay. Ah. Ja visst. Whatever makes it tick.
Mm-mm. Plats nummer 3. Nu ska vi prata om brittiskan Kailia Reid. Som fick sparken från sin arbetsplats. Och hon tyckte sig ha kommit på det mest ultimata sättet att hämnas sin chef.
Mm.
Det var nämligen så att hon hade haft en utomäktenskaplig affär med ovannämnda chef. Som bland annat innefattat då skickandet av en massa nakenbilder och dick pics och sånt fram och tillbaka. Och det där är ju lite risky business. Kan man ju tänka.
Ja.
Som hög chef då, alltså att säga, veta att... Ja. Det hon gjorde då, det var att helt sonika posta en jädra massa nakenbilder. På sin då forna chef, på hans frus företags Facebook-konto. Och sen tagga in ett 100-tal av hennes förra chefs klienter i samma inlägg. Snack om pang för pengen så att säga.
Oh, det är extra arg.
Det är mosbrickan och det är pommesen och kebabben och korven och allt i en härlig korven också.
Gjort, Jag har faktiskt gjort en liknande sak. Va? Inte fullt så. Jo. Nu kom jag, det här måste ju vara preskat alltså för länge sedan. Ja. Men jag var tillsammans med en kille och vi skulle in till stan och göra något på en fest eller någonting. Och där i stan träffar han sitt ex och dissar mig. Han liksom, han hakar av mig in i stan.
Ja, jag fattar.
Han vill hellre gå ut och...
Han vill byta där.
Parta med sin tjej, eller med sitt ex. För att hon är så rolig att parta med. Det är ju inte snygg. Jag kan ha varit kanske, jag tror att jag gick på gymnasiet, jag kan ha varit 16-17 typ.
Mm.
Så moloken med hängande öron, tänkte jag, då är det ingen dag att vara kvar här i stan för mig. Det var också så här, under den här perioden fanns det skitmycket nassar i Gamla stan. Ah. Han dumpar mig liksom i den farligaste. Nej, så att jag åker helt enkelt hem till huset igen där hans två brorsor befann sig.
Mm-hmm.
Och gola ner honom.
Nej.
De bara, vad är han? Nej, men han träffar på sitt ex och de skulle tydligen gå och parta. De bara, nej men nu jävlar, för att de gillade mig.
Ja.
Och då var det så att min kille då, han sparade på riktigt gamla såna klenoder till jeans. Alltså han ropade in på auktionsverk. Okay. Så att jag och hans brorsor klippte av vänsterbenet jeans. Vi satt en hel kväll.
Det här är ju värre än hon i Lida, Lena.
Alltså
tyckte du att det stod i proportion, verkligen? Så här i retrospektiv, känns det som en motiverad enda kom?
Alltså, jag kände där och då att det var så jävla skönt. Och jag måste säga så här, 45 år gammal, så känner jag ändå så här, fan vad fett att jag gjorde det. Jag satt tillsammans med två storebrors och klippte också ena benet på alla jeans.
Jag tycker det hade varit...
Förstå vad förvånad han ska bli.
Ja, verkligen. Men det hade nästan varit ännu roligare om du inte hade klippt av hela benet. Om du bara hade klippt liksom, låt säga en decimeter. Så att de nästan är lika långa.
Som liksom schaps.
Åh, Lena.
Men
du... Vill du höra om Juan Rodriguez?
Gärna, förlåt.
Då bjuder jag dig plats nummer 2 på listan. Han blev alltså sparkad från Marriott Hotels. Det är ju en ganska stor liksom, kedja. Och han var ju snesam fasen. Alltså han skulle hämnas den här aktionen. Han var också Rodriguez hobbyhackare. Alltså han var en jävel på data.
Det är farlig person att sparka alltså.
Och det han gjorde då, det var att hacka sig in i hotellkedjans bokningssystem och ändrade alltså tarifferna från 150 till $500 per rum till 12 till $59 per rum. Och det här omfattade alltså 3000 rum.
Man måste ändå älska kreativiteten.
Alltså, det är
jag
så
måste
kreativ.
Ändå säga att jag blir lite impad.
Ja, det här innebar alltså en omsättningsförlust för den här hotellkedjan på ungefär $50,000.
Ja.
Men olyckligtvis så kunde man spåra honom då via IP-adressen. Så han...
Ja, just det.
Ja. Men ändå oerhört kreativt.
Och efter att man, jag träffar så många företag, HR-funktionerna, de har en väldigt fin rutin för när man avskiljer människor, alltså när man sparkar människor, därför att allt från, du vill inte komma tillbaka, att den personen är kränkt, ska skjuta ihjäl någon, knivhugga någon, eller ändra priset, eller skicka dick pics. Man vill inte, så att det är en ganska stor kränkning att avskeda människor. Man vill inte kasta på dem en ytterligare kränkning.
Nej.
För du vet inte hur folk reagerar.
Nej.
Och hur långt ner de sjunker när de får sparken. För vissa är så här, fuck it, jag har
det kan vara en ansiktsförlust som är total.
Du kan bli av med hus, hem, familj och så vidare. Så det där är ett rejält problem, att kicka och, folk.
Ja, och det ska sägas att det har man ju hört otaliga exempel på, ett fruktansvärt dåligt omdöme hos en HR-funktion eller en chef, för den delen, sättet som man väljer att göra det på, dagen före julafton och de här skräckexemplen.
På mitt alltså på där jag var anställd innan jag nu blev egen, där tog de det smakfulla beslutet att kicka en person dagen innan jul.
Det är helt sinnessjukt.
Ja, det är helt sinnessjukt. Ja.
Okej, avslutningsvis då, plats nummer 1. Och nu ska vi prata med tidigare anställd vid ett café som blev uppsagd. Och jädrigt sur också. Så hen bestämde sig för att hjälpa nu den manliga kaféägaren här att ersättningsrekrytera. Genom att helt enkelt fabricera då en ny arbetsplatsannons som distribuerades över hela staden.
Den sattes upp. Men vänta, var det den som fick sparken som skulle hjälpa till att göra annonsen för sin ersättare?
Precis.
Ni är snygg.
Men jag har inte berättat än vad det stod i annonsen. Den här distribuerades då över hela staden. Den sattes upp på lyktstolpar, anslagstavlor och allt möjligt. Det var bara det att den här annonsen var otroligt sexistisk. Och bland annat så efterlyste den här kaféägaren ett kafébiträde som kunde tänka sig att jobba lättklätt, gärna i bikini.
Det är jätteroligt.
Och det här gjorde ju att en mängd människor blev ju rasande över den här obskyra verksamheten. Mm. Och det innebar ju naturligtvis både ett extremt dåligt rykte men också givetvis dåliga affärer för kaféet. Ja.
Vart är det här samhället på väg? Klanen.
Ja, precis.
Vakna till.
Ja. Mm. Ja, det var listan. Är du nöjd?
Ja, men roligt, Anna. Jag har några frågor bara.
Mm.
När du ska göra en lista, hur går du tillväga? Hur ser din arbetsmodell? För att min rövhatt växer ju bara ur ett, så att säga, ett latent hat och förakt.
Ja, mot... just det. Du kan gå på gör känsla.
Ja, hur gör du så här? Nej, men nu ska jag ta avsked. Alltså, vad gör du? Hur går en lista till?
Det är väldigt, väldigt olika. Ibland så har jag ett tema liksom bestämt där veckan innan. Att det här vill jag hitta och göra en lista på till nästa vecka. Och ibland försöker jag liksom kila in mig lite på temat. För jag har upptäckt att det adderar någonting. Det, ja, så det blir lite som crème de la crème när listan kommer. Och adderar på lite crème då till det du har briljant nu förvisat. Men det är väldigt olika. Sen gör jag ju lite research då. Jag letar alltså upp historier och beskrivningar över händelser.
Ja, det är väldigt roligt i alla fall. Kan vi bestämma redan nu, eftersom nästa vecka kommer också förmodligen vara lite Ljungdalstung. Kan vi bestämma att du kör en lista igen?
Ja, det kan vi göra. Absolut.
Jag tror att de gläds åt att höra inte bara min röst. Den är så skarp. Ja. Ja, bra Anna. Och jösses vad långt avsnitt såg jag på klockan nu. Men så blir det när så vi har mycket att säga.
Ja, det bjussar vi på. Och ta hand om er där ute.
Ja, vi hörs på måndag. Då broddan styr och ställer med oss.
Det kommer vi göra. Ha det bra.
Ta hand om er. Bye.